och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag sitter jag här med två härliga gäster i studion som är redo att slå hål på smyckesmyter. Eller slå hål på, vi får se, vissa smyckesmyter kanske är sanna. Varmt välkommen Katsala Blanco.
Hejsan, hejsan.
Och varmt välkommen Hanna Skatan.
Jag älskar att jag inte har ett efternamn längre.
Men okej, okay, jag tar det.
Ja, precis. Men du är ju som Agnes. Eller så här,
Madonna,
där. Cher. Ja, precis.
Beyoncé.
Exakt. Behöver inget efternamn. Katsala, du är ju nu tillbaka i vår poddstudio. Men du har ju en egen podd faktiskt.
Mm, det har jag. Den heter Sanning och konsekvens. Mm. Och det är jag och Gabby Bark på 924 och Camilla Gervide som har bloggbevakning. Oj. Som kör den här podden varje vecka. Ja.
Och hur tussades ni ihop?
Mm, men jag och Gabby har jobbat ihop i 10 år. Jag har ju varit på 924 i över 100 år. Men, och sen Camilla kör ju bloggbevakning och den är ju också under 924s flagg. Ah. Och jag kom tillbaka från mammaledigheten och då sa min chef, förresten du ska ha en podd. Jaha, okej, okay. Nice. Jag hade poddat innan med Josefin Krafford, vi körde en relationspodd. Ja, den hette ihop med Josefin. Och det var ju liksom bara sex och kärlek och sånt. Men nu skulle vi göra en podd om kändisar och influencers och skvaller och sånt. Och det är väldigt roligt. Vi har trogna lyssnare och trogna hatare.
Nej.
Nej, men det är ju en del som inte är så förtjusta i vad vi pratar om. Eller att vi kan ju vara ganska hårda mot influencers när de gör bort sig till exempel.
Bibs fans hatar er podd.
Ja, men precis.
Vad är Bibs?
Bianca Ingrosso.
Ah, okej. Okay. Men var får ni veta? Oj, nu har du kråkor i halsen, Hanna.
Mm.
Jag säger det för att om ni, ibland vet jag inte om liksom det kommer höras i poddlurarna. Men så att jag säger det nu i alla fall. Häromdagen, eller förra avsnittet var jag väldigt förkyld, vilket jag insåg efterhand. Så då
och
hade
nu
jag...
är det min tur.
Precis, men så att jag ber om ursäkt och hoppas att ni ändå hade överseende, ni som fick lyssna på en förkyld Cecilia.
Mm.
Men hur får ni reda på att de inte skriver dem då till dig privat? Eller har ni någon sån mailadress eller ett Instagramkonto som de då skriver till?
Du menar kritiken som vi får?
Ja, eller rosen i och för sig också.
Ja, nej, men vi har ett Instakonto där vi får både ris och ros. Men mest ros till vårt Instakonto. Men jag kan säga så att Camilla är ju en liten nagel i ögat på många influencers. Det är många som... tycker att hon inte ska liksom säga åt dem att sköta sitt jobb i princip. Nej, men hon är jättenoga med när de typ missar att reklammarkera eller om de lägger ut pro-Erna-bilder eller vad det nu kan vara, sånt som influencers gör ibland som är väldigt dumt, helt enkelt. Så vi är lite så minipoliser, men, ska jag säga.
Och då känner jag så här, vad ni är modiga.
Mm. Det är, man blir inte bjuden på mycket fester, ska jag säga. men det gör inte så mycket. Det är ett lågt pris att betala.
Nej, men jag är ju en trogen lyssnare av Sanning och konsekvens. Det är det jag lyssnar på varje fredag morgon. Jag brukar faktiskt börja med er podd, för den är ofta lite kortare. För vi kan ju aldrig hålla oss kort i Smyckespodden. Och jag känner ofta att om det är någon annan som har pratat så är det ju ofta väldigt liksom... Men det kan vara, du vet, så här, smyckeshistoria från 1700-talet. Och då måste man ändå hänga med.
Mm.
Men er morgonshow är ju lite mer så här göttigt skvallrig. Så jag brukar lyssna på den när jag typ lagar frukost på fredagar och ska ta mig till jobbet.
Gud vad mysigt. Alltså det blir jag glad av att höra.
Precis, och i och med att jag känner dig. Och sen är jag ju, fangirl är Gabriella på Instagram. Och jag har ju hjälpt Camilla med... någon granskning, så känns det lite som att jag känner er.
Mm.
Och då är det mysigt att starta liksom fredagen med vänner.
Mm.
Och sen så brukar jag typ smsa dig efteråt och bara, var det så här och så här? Mm. Och så skvallrar vi vidare.
Japp, det gör vi.
Och jag är ju en sån skvallertant, så det är ju liksom löjligt. Så börjar min fredagsmorgon, och sen när jag har värmt upp med er så går jag över och lyssnar på Smyckespodden.
Mm. Mm, perfekt.
Mm.
Jag måste säga väldigt roligt. Nu har jag hämtat vatten här till alla, så jag har missat lite vad ni pratat om. Men du har pratat om att...
Jag lyssnar på Sanning och konsekvens på fredag morgon innan jag lyssnar på Smyckespodden.
Mm, och det var så. Och har du nämnt att det var tack vare dig som Ketsala nu sitter i studion?
Jo, men det tror jag faktiskt att vi har. Men Ketsala av någon anledning började följa Magpie Memoirs, alltså mitt konto. Nu när jag har sett Ketsalas smyckesbeteende så förstår jag ju varför hon hamnade där. Det var ju bara att stjärnorna linjerade. Men när hon gjorde det så visste ju jag vem Ketsala var för att jag lyssnade på hennes podd.
Mm. Jag tror att det var via Mumbai som jag hittade till dig, tror jag, Hanna. Va?
Gud, eller om, stolt jag blir.
Men jag tror det, eller om du hade lagt upp, alltså länkat någonting. Ja, men det måste varit, eller att jag vet inte, kommer inte ihåg hur det var.
Du började följa mig och sen så följde jag tillbaka och sen så skrev jag DM att jag var lite starstruck, att jag älskade att lyssna på er podd.
Ja. Och sen har vi liksom blivit fangala varandra.
Exakt.
Och sen har ju du också hjälpt, Hanna har ju också varit lite expert för Nyhet 24, vad gäller smycken då.
Just det, för du frågade, det var prinsessa Madeleine första, va?
Ja, prinsessa Madeleine och sen
Märta.
Anders Övergårds klocka, så det har varit lite klockor också. Lite. Ja, så det är...
Cecilia fick ju, hon tyckte att en 34 mm klocka var en otroligt stor herrklocka häromdagen. Och jag bara...
Ja. Och för några dagar sedan skickade jag en bild till Hanna på Jeremy Clarksons klocka. Och bara, vad är det här? Du bara, vad var det för något? Jag kommer inte ihåg. Ja, nu, det här är inte klockpodden, men det var...
Nej, men det är väldigt intressant. Vad var det för klocka?
Var det inte någon jätte Rolex eller någon Omega?
Nej, det var en Omega, kanske någon någonting.
Ja, Deep Sea Dweller. Nej, det är en Rolex, men det var någon, ja.
För det här tycker jag är en bra brygga över faktiskt till lite smycken, för att Ketsala, en av mina fördomar då faktiskt. Vi ska prata fördomar idag. Mm.
Men det är ju har vi inte ens berättat.
Ja, kanske att jag sa det precis i början.
Okej.
Okay. Mm. Men vi ska prata smyckesfördomar och myter. Mm. Jag vill inte slå på hål på myter. Och en myt som jag kom på bara nu faktiskt, som jag skulle kunna då kolla med dig, Ketsala. Mm. Det är ju att smyckesmänniskor gillar inte klockor.
Mm.
Generellt.
Mm.
Och klockmänniskor bär inte riktigt smycken heller. Men för du är ju en smyckesmänniska, det är ju så jag känner dig.
Jag är en smyckesmänniska som är för fattig för en klocka.
Och även din syrra är ju jättesmyckesmänniska.
Ja.
Hon har ju träffat min kollega Helena, det var ju väldigt gulligt faktiskt. Men skulle du säga att det är sant eller falskt att smyckesmänniskor generellt inte är klockmänniskor?
Nej, men jag skulle ändå säga att det är falskt väl. Alltså jag tror att man gillar det fina i livet, och det kan ju vara både klockor och smycken, tänker jag. Men för min del, jag skulle säga att jag gillar snygga klockor, men de jag tycker är snygga är för fattig för att köpa. Så det är liksom, smycken är ju ändå billigare än klockor. Alltså jag kan ju köpa ett par fina diamanturhängen, jag behöver ju inte köpa diamanturhängen för 100 000. Jag kan köpa ett par jättefina för 5 eller 10, men en klocka för 5 eller 10, det gör inte för mig.
Nej.
Så.
Hanna, vad vill du kommentera?
Nej, men jag tror att det håller på att växa fram en ny... Det visar sig att klockindustrin för kvinnor var förra året 43 miljarder dollar. Och den förväntas vara bara nästa år 92 miljarder dollar. Så den ökar lavinartat. Och de kvinnorna som nu har blivit de här större kvinnorna som faktiskt samlar och köper de liksom exklusiva, om vi pratar the bone cuffs av klockvärlden för att referera till tidigare stylingavsnitt liksom, är kvinnor med ganska hög disponibel inkomst och kvinnor som ändå har tyckt om smycken innan.
Och vad köper de för klockor?
Det är mycket Audemars Piguet, Royal Oak. För de har ju samarbetat med en smyckesdesigner som heter Carolina Bucci. Så de har gjort en klocka och låtit en kvinnlig smyckesdesigner gå in och göra en limited edition variant av deras klocka, som är som ett smycke nu. Det är fortfarande en väldigt manlig klocka, men finisheringen på den är väldigt speciell och den är guld. Och kvinnor har en helt annan take när de kommer till klockor. De värdesätter andra typer av designpreferenser.
Mm.
Precis som att vi pratat smycken som är designade av kvinnor ser annorlunda ut, så är också konsumenten, kvinnliga konsumenten, man är mer mån om vissa features. Man är liksom kanske inte riktigt lika noggrann med urverk. Det finns absolut dem också, men man värdesätter typ den taktila känslan mer än män av någon anledning. Och att det ska passa in med ens övriga stil. Och kvinnor har ofta mer feminin stil än män. Mm. Så att, jag tror att världarna börjar mergas ihop. För att vi ser också mer klockor som nästan är smycken. Och vi ser ju också jätteinnovativa smycken som är ännu mer högteknologiska ur en liksom tillverkningsprocess. Så att jag tror att det kanske har varit sant för länge sedan. Ett litet tag i alla fall. För går vi långt tillbaka i tiden så var ju män även smyckesintresserade, kungar och adelsmän och så. De som hade råd med klockor. Men nu
smycken,
tror jag...
Smycken menar du?
Ja, precis. Men kanske så här 70, 80, 90-tal så var det en del män som inte... Ja. När klockor var ett mansdominerat intresseområde så... Då var det också inte lika tillåtande för män att bära smycken. Men nu ser vi ju jättemycket unga killar med pärlhalsband. Och som också gillar vintageklockor. Och det är en fin kombo.
Intressant. Okej, tack för god analys. Jag svarar att smyckesmänniskor är inte klockmänniskor, att det är sant. Men eftersom ni då har sagt falskt och ni är majoritet, så stämmer inte det då. Vi står hårt på den myten.
Jag gillar den här, det är liksom, vad ska man säga, demokrat, eller så här, hur det funkar bara. Vi bara säger, nu, nej, det här är inte sant. Så är det inte så bara. Vi gör vår egen verklighet här, det tycker jag är mysigt.
Ja, ja. Ja, men hela avsnittet är vår egen verklighet.
Ja,
absolut.
Ja, jag gillar det.
Perfekt.
Ska vi gå in på huvuddelen? Det här var lite uppvärmning skulle man kunna säga.
Ja, det här var bara en uppvärmningsmyt.
Ja, ja, vi måste ju... Nej, den ingår i de andra. Men nu kör vi jingle, tycker ni inte det?
Jag satt precis och tänkte bara, har vi kört i jingle eller inte?
Ja, men nu åker vi. Okej, myt nummer två. Eller fördom. Du får vad du betalar för. Billiga smycken har dålig kvalitet, dyra har bra. Sant eller falskt?
Jag kan inte så mycket om smycken, men jag tror att det är falskt.
För att?
För att jag tror att man kanske betalar väldigt mycket ibland för ett speciellt varumärke eller ett visst namn. Och sen så är det klart att du får någonting väldigt bra ju mer du betalar, alltså kvaliteten, att det är fin sten och så vidare. Bla bla. Men jag tror att en del större märken kanske säljer lite dussin kvalitet. Det här är mina fördomar, så att säga. Lite dussin kvalitet och ta betalt för namnet. Det är typ som att du kan ju köpa ett... Ursäkta? Du kan ju köpa ett märkesplagg som är dåligt sytt och spricker i sömmarna. Alltså ja. Det är lite så, tänker jag. Mm. Men prove me wrong.
Vad säger Hanna?
Jag var först på väg att bara skrika 100% att det här är sant. Men nu kommer ju Quetzala med en väldigt klok kantboll. För så här... Vintage-smycken är mycket billigare, så att de och så där vill jag inte säga någonting. Det går inte att jämföra vintage och nya, men nya smycken, går du till exempel till Natasha Gaudi och får henne att göra ett smycke, så kommer det vara mycket dyrare än om du går till en dussinkedja som säljer någonting. Så att går du till duktiga hantverk, bra hantverk kostar pengar, och är det det du betalar för, så är de ju 100% bättre kvalitet. Går du till ett märke på valfri biblioteksgata som är jättedyrt, och där man vet att så här, okej, det här är liksom, jag betalar 90 000 för ett vanligt guldarmband bara för att det har en liten skruvmejsel som tillhör, då kan nog det som Quetzala säger stämma. Men hantverk och kunskap kostar pengar. Och betalar du för det, så är stämmer Cecilias påstående.
För jag tänker också lite på, jag lyssnade på ett avsnitt. Det här lyssnade jag på, tror jag, när jag var i Italien. När jag låg på, jag berättade det i något avsnitt, jag låg på stranden en hel dag och lyssnade på massa av era avsnitt. Och då var det någonting som Cecilia sa som etsade sig fast. För jag har ju varit så inne på det här med tennisarmband. Och då så tror jag att Cecilia sa något i stil med att det går inte att köpa ett tennisarmband för liksom under 35 000 eller 40 000 eller någonting. Alltså bara själva så stenarna och arbetet, för det är ett jättepilligt jobb. Liksom. Och det där har jag tänkt på. Alltså det är klart att du kanske kan hitta något, men vad är det för skumma stenar då? Och vad är det för liksom jag ska inte säga ordet, vad är det för tokig människa som har gjort det då? Eller så, ja. Förstår jag, menar det liksom.
Ja. Vilka genvägar har man tagit i produktionsprocessen?
Ja, och då kanske det inte är värt att komma så billigt undan, om ni förstår hur jag tänker.
Nej, och sen ska jag säga att idag känns det som att vissa hittar genvägar som gör att det blir hur billigt som helst. Men då, där skulle jag verkligen säga att det stämmer att du får vad du betalar för. Dyrare tändningssamband är bättre, alltså i de flesta fall. I alla, alla flesta fall. Och billigare har mycket sämre kvalitet.
Sen är det ju så att om du går ett tändningssamband på Tiffany med 3 karats diamant, det kostar 240 000 spänn. Och hade du gått till typ en duktig guldsmed eller kanske till och med så här via Bolin, så tror jag faktiskt att det hade varit billigare. Och då hade jag ju alla dagar i veckan hellre gått till Via Bolin än gått till Tiffany.
Det beror på om man gillar designen. Alltså typ Tiffany's har ju en väldigt fin, alltså just deras tennisarmband. De har ju också något som faktiskt också vi har, men 3 klor i varje istället för 4. Och det gör att det inte blir lika så här fyrkantigt och kantigt. Ja. Alltså jag menar, det är ju mycket... Det
kan ni sluta suktas nu?
det beror ju på hur... Och sen så har de, jag för mig också, att de har så här fjärilslås. Alltså de har ju så här söta detaljer om man gillar den stilen. Och det, då kan man ju inte gå till Via Bolin och så här, kan inte du ett fjärilslås som ser ut som Tiffany's, men...
Nej, det är korrekt.
Men gör det billigare. Alltså så här, så att då får man, det beror på vilken design man gillar också. Utseendet liksom.
Absolut. Men om vi... Ja, nej, och det stämmer ju. Och det är samma som att man kan ju inte gå till vilken random silversmed som helst och be att få en bone cuff. För det, då får du gå till Tiffany och få Elsa Perettis bone cuff. För det är någon som har tänkt på designen.
Nej, men jag tror att Elsa Peretti, ofta brukar jag säga så här. För ett roligt tema som du har haft förslag på, Ketsala, det är att vi ska göra ett avsnitt om att skräddarsy smycken. Det tycker jag är ett väldigt spännande tema. Och en aspekt i det är att alltså ofta att designet smycke som ska in i produktion, och till exempel Elsa Peretti som designar bone cuff som ska in i liksom Tiffany's så här, kollektion, och det är det de ska ha där som är, ska vara länge. Det kan ju ta 2 månader att utforma. Alltså så att man sitter i ateljén, hon jobbar med guldsmeden, hon formar, hon ändrar, hon provar på olika människor. Alltså att ta fram den här första prototypen på den perfekta bone cuff, det kan ta 2 månader. Och att designa skräddarsytt smycke. Alltså helt skräddarsytt när det kommer vissa kunder och så här. Åh, jag har den här bilden i huvudet, kan vi göra det här? Och så kanske budgeten är så att man kan lägga 1 månad på det. Alltså ibland blir det inte skräddarsydda smycken. Eller ganska ofta blir de inte lika välgjorda. Liksom tycker jag och min erfarenhet som smycken som är gjorda för att designas i kollektioner, för där har man mycket mer tid att lägga.
Mm. Precis, det är inte ekonomiskt försvarbart att lägga tiden på något som är en one-off där man inte kan fortsätta producera det, men om du vet att nu ska jag designa en riktigt, riktigt bra solitär som ska funka länge, du kommer ju sälja många av den här solitären, och man tänker ju förmodligen hur den skulle funka med olika storlekar på stenar, hur den blir i olika sammanhang och settings, att det blir ju en mer allround och genomtänkt design.
Ja, det blir väldigt välgjort. Men däremot att skräddarsy till exempel som du gjorde, skräddarsy utifrån en modell.
Ja, men jag tror att det är lite det jag tänker på, framförallt kanske folk som kommer till er och vill ha förlovningsringar eller så, och vill ha kanske någon annan sten eller någon annan färgkombination. Mm. Alltså sådana saker tror jag att jag tänker mer på än att utforma ett helt nytt smycke. Men att det känns som att jag tror att många tror att det är dyrare än vad det är kanske. Att folk kanske går till guldfynd eller vad det nu är och köper en förlovningsring, någon bara dussin ring i princip. Mm. När de hade kanske kunnat lägga typ 3000 kronor mer och fått ett smycke som var mycket mer speciellt. Och kanske ändå var förmodligen väldigt mycket vackrare.
Och att man kan få något som blir mycket mer personligt. För jag tänker ofta på det. Jag har en vän som har en alliansring med bara diamanter. Men hon älskar svart. Och jag sa att det vore så himla coolt om man hade satt in en svart diamant i din förlovningsring. För det hade gjort en så himla mycket du. Och det hade typ inte synts. Men det hade varit en cool grej. Och jag menar, hade jag gått till dig och sagt jag vill ha en jade, som er alliansring heter då, som exempel. Sätt in en svart diamant. Så du bara, ja, 100% inga konstigheter. Det är ju inte som att jag designar om ringen. Det är bara att man sätter i en annan. Det är ju... liksom bara en anpassning.
Ja, och så roligt. Och det är så roligt.
Men de gjorde ju inte det, tyvärr.
Nej, men jag har en kommentar på just svart diamant också, bara som kan vara bra om ni nu sitter hemma och funderar på att skräddarsy lite grann eller så customisa lite ett smycke. Så just en svart diamant bland massa vita kan på håll se ut som att man har tappat en vit diamant.
Och det här får mig att tänka på så när Mick Jagger tror jag det var och Mick Jagger satte in en röd rubin på sin hörntand. Han hade förtjänat massa pengar så han satte en röd rubin och alla trodde att det var blod. Och sen så tog han bort den och satte då till en smaragd. Det här är ju så en gammal rockmyt, förmodligen inte sant.
Och, jag älskar det här.
Ja, och då så trodde alla att det var spenat. Så det slutade med att han tog bort det här.
Var det bara jag som bara, oh, smaragd i tänderna, det låter alldeles för skört. Han skulle valt en grön.
Inte bra på mos.
Safir.
Ja. Inte bra på, vad säger polkagris snarare.
Ja.
Nu går smaragden sönder. Men sen så gillar jag det. Det är ju precis därför som smyckesälskare utanför smyckesbranschen, precis som du Katsala, är väldigt bra ambassadörer för liksom äkta smycken. För att det är ju som du säger, alltså, väldigt många vet nog inte att så här, nej, men ofta kan jag byta ut stenar i ett befintligt smycke. Alltså så här att man skräddarsyr och byter ut vissa stenar mot en annan färg. Det kan ju kosta lika, det kan bli samma pris. Eftersom man ändå, oftast väldigt många smyckesföretag gör ju på beställningen då.
Mm.
Min vigselring är ju billigare än min förlovningsring och det är samma modell. Trots att jag valde en sten som ni inte gör i vanliga fall. För att safirer är billigare än diamanter.
Ja, men samtidigt som att ta mycket längre tid att liksom leta fram stenar och så vidare. Ja. Men så att man skulle ju kunna också ta lika mycket alltså på ett sätt. För att så här,
ja. Tacksam att du inte gjorde det, för det är lite dyrt.
Nej, men jag bara reflekterar nu. Men samtidigt så här, det är ju det bästa som finns när kunder vill ha roliga ädelstenar.
Alltså. Jag var ju hos era showroom förra veckan.
Ja, du träffade Helena?
Ja.
Åh, hur var det? Jag berättade vad du letade efter.
Nej, men det började med att jag var ute efter en tunn guldring. För att jag vill ha den över min förlovningsring och vigselring. Och sen ha min push-present-ring över. Oh. För att den... Ja, lång historia. Men det slutade med att jag inte ska ha någon tung guldring. Utan att jag vill göra en ring från scratch. Inte Va? Från scratch, men vad heter den här? Inte från scratch. One of a kind. Cluster, bla bla bla.
Åh, en sån här?
Ja, en sån.
Fast mindre kanske?
Ja, lite mindre. Och med en vattenmelon-turmalin.
Åh, herregud vad kul.
Mm. Men jag sa att det här blir lite längre fram i höst. Men jag provade den en ni hade inne som var i platina tror jag. Oh. Som ni hade gjort som var jättefin. Ja. Ja, men det, nu kom vi in på liksom andra samtalsämnen.
Ja, vi måste säga salt till fasen. Men vad kul, men jag måste bara fråga då. För du var ju verkligen så här, men jag vill bara kolla på en tunn guldring. Det här är ju ganska... En klusterring med färgade ädelstenar är ganska stor skillnad.
Ja, men det är så
vi har typiskt. Kommit ganska långt från vad vi började med. Ungefär som med det här poddmyten.
Okej, men då får vi gå tillbaka då. Du får vad du betalar för. Billiga smycken har dålig kvalitet, dyra har bra. Sant eller falskt? Katsala?
Nej, men jag skulle nog säga att det är falskt. Alltså.
Ja.
Kära, nu kommer inte jag kunna lämna ett enkelt svar på det här, men det finns otroligt mycket duktiga guldsmeder här ute i Sverige som inte har något varumärke, som har dålig koll på och tar alldeles för lite betalt för sitt hantverk. Så har du tur så kan det absolut stämma. Men köper du ett billigt smycke från en större kedja,
eller man åker på kryssning och köper jättedyr tanzanit någonstans,
så kan det bli fel. Mm. Så att fundera på det är vad du betalar för. Och ja, kan du tänka dig att köpa vintage så blir det mycket billigare och då kan du få något som är jättefint hantverk, men det är gammalt.
Så att, ofta kan det vara slitet, så det kan vara sämre kvalitet dock, om vi pratar kvalitet.
Ja, men man kan också då få låta det lagat och fortfarande komma undan billigare.
Det var svettigt.
Men så falskt då, trots allt. Tyvärr falskt.
Ja.
Jag säger också tyvärr falskt. Det borde vara sant i 90% av fallen, men sen har vi de där 10% som gör att det blir falskt, tyvärr.
Ja.
Så har vi, man kan inte blanda vitt och gult guld. Sant eller falskt?
Jag säger falskt, för jag har ju på mig massa blandat.
Jag tycker också att det är falskt. Men det känns som att det de senaste åren har blivit mer... socialt accepterat att blanda vitt och gult guld. Och en del smycken gör ju till och med ringar och örhängen med både vitt och gult guld blandat. Alltså att man ser att det är två olika. Så att jag, det känns som att det har blivit mer...
Jag har ju en ring på mig som är två ton.
Visa.
Men varför tror ni då att det har blivit en myt?
Eller men jag tror att det är lite som de här gamla grejerna, som att man inte får ha marinblått och svart tillsammans och man får inte ha bruna skor efter. Alltså man vill ju hela tiden hitta små saker att hänga upp vardagen på för att göra livet enklare och inte fatta beslut. Och sen så kan det ju vara en personlig preferens om att, att jag är inte speciellt förtjust i att blanda rödguld och vitguld eller guldmetaller och vitmetaller. Det gör det inte till en absolut sanning, utan det handlar ju bara om vad man tycker är snyggt liksom. Eller vad man tycker är, vissa tycker om viss typ av mat, andra gör det inte. Sen har ju många tjejer jag träffar ju en hang-up och bara, nej men rödguld passar absolut inte min hudton. Och jag bara, ja, nu kanske det var att de grejerna du har sett inte passar och den nyansen av legering du har sett inte passar. Men med rätt ädelsten och rätt legering så finns det alla guldfärger för alla.
Men Cecilia, en fråga till dig. Är det, vad säljer ni mest av, gult guld eller vitt guld?
Gult guld.
Ja, det är så fortfarande. För jag har tänkt att vitt är så inne att alla har det, men det kanske inte är så.
Nej, men vi, det är lite bias också från vår sida tror jag. För att vi har ju nästan bara rödguldsmycken i vår kollektion.
Mm.
Och det finns en anledning till det, och det är för att vitguldsmycken blir tyvärr väldigt fula när man har dem framme och många personer provar dem.
Mm.
Då har de inte den här krispigt vita, den här platina krispigt vita färgen, utan då får de ju den här gråa, lite smutsiga, dassiga tonen.
Det är som skrot typ. Det är inte så kul.
Nej, men de rödguldsmycken håller sig mycket, mycket bättre när många människor provar, eller snarare det händer ingenting med dem.
Jag har ett ganska bra exempel på det. Jag har tre solitärer på mig på en, alltså de är ganska små så det är inte så. Men två är vitguld och äldre, och en är vitguld och nyroderad. Så att den här är nyroderad. Jag är Quetzalla en ring här. Väldigt bra podd.
Så fina.
Och den där är äldre, och du ser ju skillnaden i metall.
Och
jag förstår att det händer när många provar, men har du vitguld så mycket som du tycker ser dassig ut, så kan man ju faktiskt gå till en guldsmed och låta rodera om dem. Det kan nästan alla guldsmeder göra, och det kostar inte mycket pengar.
Absolut, men jag tror ändå många som också kan smycken, alltså så här, de skulle då alla gånger välja ett platina smycke och välja att betala. Det är ju mycket dyrare att producera i platina. Men de som gillar smycken och är van att bära smycken och vill ha liksom ett vit guld eller så i vit metall, då skräddarsyr man hellre till platina. För att det är ändå, man vill inte... Men ett av de sköna grejerna med äkta smycken är ju just att man inte, det kräver inte så mycket maintenance mer än att tvätta och liksom, ja, så får man lämna in på general service då och då, men det här att hålla dem krispigt vita är ju lite av ett arbete.
Fast om man hade roderat om en vitguldsring vartannat år när man ändå lämnar in på general service, så tycker jag att...
Men det här är också en fråga. Gör verkligen alla det? Lämnar in på general service?
Absolut inte.
Det känns som att det är någonting som är mer...
Det är som att man ska lämna in sin klocka vart femte år. Jag mår ju inte.
Nej, eller jag har ingen. Än. Men.
Nej, men jag skulle säga att det är 10% som gör det.
Jag gör det inte.
Nej.
Och då är jag ändå intresserad av smycken.
Ja, så det ska du... Du tar typ som när man förbereder påsen till kemtvätten.
Ja, för det gör jag ju så ofta.
Precis, samma grej.
Ja.
Men förbered en lilla smyckesbox då. Ja. Och lämna in. Och bara, för det som är, de som faktiskt lämnar in på general service, de är ändå så här, de lämnar in 6 smycken samtidigt. Alltså så. Så att man liksom gör det då.
Ja, jag lämnar in mina när Fanny har hållit i den och bara, du, den sitter en stenlös här. Du får nog kolla det.
Hon sa åt mig förra veckan, du kanske ska lämna in den här. Jag bara, ja, det kanske ska.
Hej då! Ja, för hon säger till mig, men jag gjorde faktiskt som hon sa.
Ja, men det är bra. Jag ska också lyssna på henne.
Men på det temat vad folk handlar, så är det väldigt få personer som mixar, alltså de som börjat med vitguld fortsätter vitguld eller vitmetall, och de som börjar rödguld fortsätter i det. Så det är väldigt få som ändå köper olika ringar i olika metaller, och de som gör det ångrar sig då och då och blir så här, ja, kan jag få sälja det här på auktion för att jag har inte använt det för det är den andra metallen. Alltså man kanske blir så här hänförd eller du vet, spontant så här, åh, den var fin, och så är det rödguld och så använder man alltid vitguld.
Ja, men det är ju, jag köpte ju ett par vitguldörhängen av dig, Hanna, som jag älskar. Och jag har ju, det är det första i vitguld som jag har köpt.
Ah, hur känns det?
Och jag har ju dem i örat i en stack liksom. Och där har jag bara gult guld och roséguld. Och sen så nu då vitt guld. Men jag tyckte att designen på dem var... De känns inte så vitguldiga, utan det känns som att vad säger man,
alltså det är små vitguldsklor på en diamantstad, så att metallen är väldigt icke framträdande i smycket.
Jag tycker med att det gör att diamanten ser större ut.
Ja, precis,
för
så
att det blir en synvilla eftersom de här vitguldsklorna nästan då smälter in i stenen på håll då liksom. Så att jag tycker att det är jätteskönt och nice, men jag kommer nog inte köpa mer vitguld. I så fall då platina. Jag var ju hos Emma Engelbert och kollade och varit lite kär i en del platina som hon har. Men det är också
jag är ju sugen på att skaffa ett wedding set i platina. Det här är ju längre fram i tiden, för det jag vill ha det jag kommer behöva spara ett tag. För att jag gillar,
vad är ett wedding set?
Alltså vigselringar bara.
Förlovningsring och bröllopsring. Som en kombo.
Jag tror i och för sig bara att vi pratar kanske en ring eller en ring och ett slätt platinaband. Mest för att jag har väldigt mycket klockor. Jag tycker att det hade varit nice att köpa klockor i rödguld. Då är vi liksom uppe på 400 000 och det kommer aldrig hända. Men jag kan ibland tycka att det hade varit intressant att ha en vitguld, en dag när man kan köra vitguld liksom.
Jag håller med dig.
Att det matchar de klockor du har som är åt det
exakt
hållet liksom.
För nu har jag ju då istället klockor som har några små gulddetaljer i, så att man plockar upp det så istället. Och jag blandar ju metaller. Det är ju för att jag egentligen haft ganska stökiga stora silversmycken där jag har älskat designen, och det har inte funnits i rödguld, eller jag inte har haft råd. Så jag har ju köpt silversmycken tidigare och jag har lite vitguld, alltså dels arvegods och lite så. Så att jag vet inte om jag hade valt det från första början, om det liksom hade kostat samma. Det vet jag inte. Men jag har ju, nu har jag en hand med bara vitmetall.
Men det känns som att man typ alltid har, eller från att man var liten, att det är bara så, för när jag var liten så jag fick liksom en guldkedja, en sån rävsvans av min mamma. Och det var ju liksom gult guld. Och när jag fick liksom mina första guldarhängen, det var ju också gult guld. Och det satte liksom redan från att jag var liten. Hade mamma köpt vitt guld till mig, så hade jag kanske suttit här med dripping in white gold.
Jag hade ju en silverperiod, eller vitmetallsperiod, när jag var typ 25. Det är en anledning till att jag har en solitär med en champagne-diamant i vitguld. För den valde jag ju faktiskt att göra i vitguld.
Ja. Men hade jag fått styla dig i smycken, Hanna, då hade jag ändå den silverfärgen också, som är silver, som jag hade behållit till din styling, alltså till din smyckes-setup, är din roliga klackring från Komi. För den är så himla härlig och udda och så här lekfull. Och då passar det så fint att det är silver, för den är så barnslig. Och silver för mig är lite så här barnsligt. Så den är så perfekt för det. Och sen hade jag nog tagit av allt i vitguld, enklast över klockan, och sen behållt dem i rödguld. Och sen så hade nästa setup, nästa dag, då hade jag liksom tagit bort allt i rödguld och lagt till vitguld. Så jag tycker att det är väldigt fint att ha både vitguld och rödguld hemma i sin smyckesamling, men att man bär dem olika dagar.
Problemet är att det är ju dyrt då, för då måste du ha två fulla uppsättningar av saker.
Jo, men du bär ju väldigt mycket smycken, som man hade också kunnat skala. Du vet som Chanel sa, man ska ta av sig något innan man går hemifrån.
Det där gillar inte jag.
Nej.
Det där är jag emot. Alltså nej, sen tog hon var bra på mycket, men det där.
Sen tog jag ju också på mig saker idag, för att jag tog på mig saker som jag visste att ni skulle uppskatta att se.
Jag är ju kär i den där klockan.
Inte nödvändigtvis för att det skulle bli den bästa liksom stylingen.
Nej, du är jätteförstallad, men nu bara jag tog det som exempel, för du är den som faktiskt, du har ju jättemycket blandning av rött och vitt, så det var väldigt bra liksom exempel att ta. Men jag hade velat se dig, jag älskar ju din styling med, som jag också la ut på Instagram med video, när du hade din svarta långa klänning som bara är så här rak liksom i formen. Och sen så liksom bara så här guldsmycken, alltså
och min meshring, och att den fick vara själv.
Jag tycker liksom det är så klint. Men nu har du på dig hoodie och lite så stökiga smycken, väldigt mycket smycken, olika metaller, olika färger på ädelstenar. Och det är också en annan Hanna. Alltså det är väldigt mycket du.
Ja. Det var också Mordor idag i väder.
Ja. Det var inte 17 grader.
Men det är inte heller så en H&M hoodie, så att
Nej, det ska tillägga.
Det ska tillägga.
Ja, absolut.
Franskt ska det vara.
Ja.
Det är en breakup hoodie. Vet du, jag har haft den här sedan 2018. Och den har en att den är svart på huvan är för att jag, när den var helt ny så satt jag hemma hos min faster Linda som har varit med i podden, satt nära ett ljus och brände hål på den här när den var helt ny. Men det här är en breakup hoodie. Cecilia har också haft en sån här för länge sedan.
Aha.
Och sen blev jag dumpad och så traskade jag raka vägen in på NK, plockade fram den här, jag tror till och med att du var med, och tittade inte ens och ballade fram kreditkortet och gick.
Ja, skönt, gud vad det är underbart. Hoppa och dricka Riesling, det är vad jag vill göra i livet.
Men den har ändå, på tal om att få vad man betalar för, vad kan den kosta? 3,5 tusen spänn? Alltså det är sjukt för en hoodie.
Jag tror den kostar 4 tusen då. Det var innan lågkonjunkturen. Mm.
Men ändå haft den sen 2017.
Ja, den är väldigt mycket du. Vi måste gå vidare. Nu måste vi säga sant eller falskt. Man kan inte blanda guld och vitt guld. Snabbt nu.
Falskt.
Falskt. Yes, alla kör falskt. Då kör vi. Pärlor är bara för tanter? Frågetecken.
I think Fabio Quartararo, som är en motorcykelförare och supermacho, would disagree. För han har ju ett pärlkollier när han kör liksom MotoGP. Och det är så sexigt så att jag liksom, det knyter sig i livmodern.
Nej, men det är ju någonting med att blanda maskulint och feminint. Ja. Alltså hans tvättbräda ihop med vita pärlor. Det är helt ok.
Eller hur?
Jag måste kolla på det här efter vi har spelat in.
Du ska få en bild.
Ja. Men jag tänker att så här, det är ju en liten myt väl, att det är bara tanter som har pärlor.
Absolut.
Och det måste, jag tänkte så här, varför? Ja, men du har ju pärlor jättefint. Och, men jag tänker att så här, varför har det blivit så? Min analys, högst ovetenskaplig, är att tanter är så försiktiga av sig. De är liksom, och pärlor är väldigt ömtåliga. Så att det är därför som det har blivit så att tanter liksom alltid har hållit på med pärlor.
Nej, vad gulligt tänkt. Men då undrar jag så här, blir man då en tant när man blir försiktig?
Ja, det tror jag.
När man slutar ta risker, då blir man en tant.
Ja, men sen jag fick en pärla i morgongåva så har jag ju blivit en tant. Så är det.
Du har ju jättefin tant. Vad säger pärla?
Jättefin tant runt halsen. Ja, jättefin pärla. Ja. Nej, men då har jag ju blivit en liten...
Men jag tänker också försiktigt. Jag tror det är jättebra analys, för att de är nog väldigt bra på att ta hand om sina pärlsmycken. De tar av dem och så lägger de dem i sina askar vid sängbordet. Och så.
Det är ingenting som hör tonåren till riktigt, tänker
Nej,
jag.
Nej, precis.
Fast nu med det här lite stockholmscoola fashionkillarna, det de vill ha är ju typ kejsarlänkar, kordellänkar och så pärlcollier. Alltså det är helt sjukt. Saker som är ute och inne. Jag tror allt går i vågor också. Och det kanske var så att den generationen tanter av idag som vi tänker på, tanter, och jag tänker på så här, min mormor så hade ju pärlor. De fick ju sina pärlor, ofta har de ju haft dem när de var yngre. Och sen har de växt upp och som barn så har man ju absolut inte det ens mamma har, för det är ju astöntigt. Men nu har vi liksom kommit så långt bort så att min mamma hade i och för sig pärlor, har fortfarande. Men att man liksom, det måste hoppa över generationer.
Mm. Men jag skulle säga att det också, om vi bortser från männen som bär pärlor, för att de bär det ju väldigt mycket också tror jag som en kontrast mot liksom annat, och att de också alltså, grejen är så här, tjejer som bär pärlor, det är ganska få, och nu pratar vi då sötvattenspärlor, de här, inte plastpärlhalsbanden eller bijouteripärlhalsbanden, utan de här de riktiga pärlorna. Det är ganska få coola alltså tjejer som vill testa nytt som bär ett klassiskt pärlhalsband. Alltså, utan de köper ju andra typer av smycken.
Mm.
Så det är ju typ tanterna och sen så männen. Men för männen är det ju att testa nytt, att ha pärlor.
Mm. Det här borde vi prata om i vårt avsnitt smycken för män.
Nej, men jag gjorde ju lite research igår.
Ja, det här är det sjukaste.
Nej, men det här är, nu lovade jag att jag skulle vara hemlig då.
Mm.
Eller han fick vara hemlig. Men jag skickade en mail till de två största herrmodetidningarna igår.
Mm. Mm.
Och så sa jag, vi spelar in, eller ett av våra önskeavsnitt från er lyssnare är ju faktiskt smycken för män.
Mm.
Och att då även kanske ha med en man i studion som är smyckesintresserad. Mm. Och då frågade jag om någon av dem vill vara med, eller någon i deras redaktion. Och då tänkte jag att jag kanske inte får svar alls. Och sen fick jag svar direkt. Så skriver han så här. Hej Cecilia, kul för frågan. Den enda på redaktionen som bär smycken regelbundet är Han kanske är intresserad. Så då mejlar jag då. Jag har inte fått svar från honom än. Men då svarar jag honom såklart. Jag bara, åh nej, ni bekräftar ju precis.
Ja, jag skulle precis gissa att det var
ja. Avslöjade Hanna. Ja.
Nej, men jag anade det.
Ja, jag tänker, du har säkert koll på de här grabbarna. Mm. Så sa jag liksom att, åh nej, nu bekräftar ju ni det precis det som många tror. Haha. Men jag har mejlat honom nu. Men får jag fråga, och självklart är du anonym, varför bär du inga smycken? Och till saken hör att jag hade skrivit i mitt mejl att så här, ett av de främsta önskningarna på teman jag får från lyssnare är smycken för män. Är män förpassade till att bära endast klocka, klackring, vixelring, ett stelt armband, alla all blues, och möjligtvis typ pärlarmband, alla, alltså chamballa, ni vet de här. Alltså som man matchar med klockor.
Det eller var liksom typ min... flätade Bottega Veneta-armband verkar vara en grej också.
Mm. Ja, men det var i alla fall min, det var på samma tema.
Typ. Ja, 100%.
Men det var liksom det som var huvudsaken i mitt mejl. Och då sen så när han då skrev det här, då frågade jag då, mamma, varför bär du inga smycken? Då svarar han, en mening. Jag bär bara stela armband från All Blues.
Jaha.
Så att inte ens de här mest moderiktiga, trendsättande killarna som liksom driver de här tidningarna, som är mode, alltså de modetidningarna för män, bär ju smycken. Alltså är det en bluff, höll jag på att säga, fast i och för sig... Vår revisor bar ju då, eller vår unga revisorsassistent, han bar ju ett pärlarmband som hans tjej hade gjort till honom.
Mm.
Så, men jag funderar på, är det verkligen så att killar man ser på stan då bär smycken?
Alltså, det finns ju en del otroligt fashionabla, alltså rockstjärnekillar bär ju.
Alltså, man Harry Styles. Men ja. Han är ju ingen man ser på stan.
Nej. Nej, men jag tänker ju typ, det finns ju de här rockerskillarna som kör mycket tunga silvergrejer. Oftast.
Mm. Ja.
Jag har jobbat ner på så här musikfestivaler och så. Roddarna kan ju ha liksom tunga silversmycken.
Och så kanske någon liten sån halsband med någon typ turkos eller ja. Någonting sånt. Lite. Och du exakt. Tänker åt det hållet lite så rockig.
Ibland har de örhängen stora silver, tunga silverringar liksom. Mm.
Vad säger du, Katsala?
Nej, men jag skulle inte säga att jag ser mycket män som bär smycken. Min pappa älskar smycken.
Jaha, vad kul.
Ja, det är, han är liksom, han är alltså OG-skata. Han är liksom,
pappa Blanco?
Ja, han gillar. Han,
är tjock, kanske ska vara gäst.
Han är väldigt så tjocka guldkedjor och guldringar och sådär.
Är han hiphopper?
Han är hippie, skulle jag säga.
Åh, oh, ja. Gud vad, jag vill träffa honom.
Ja, det.
Men här har jag en teori om att äldre män med ursprung, för att använda någon slags term.
Men är det Katsalas pappa?
Ja, han är en äldre man med ursprung.
Ja, från var?
Han är från Venezuela.
Exakt.
Wow, coolt.
Äldre män med ursprung, typ Mellanöstern, Sydamerika, Asien, Mexiko. Så här, det finns ett visst, ofta så har de, om de har flyttat till Sverige så har de ju flyttat från någonting. Och misstron till kanske så här, banksystem, liksom grejer. Man har hellre pengarna i madrassen än att liksom ha dem på ett ISK-konto.
Ett 100%
tjockt,
så här,
ett ja. Tjockt guldhalsband
ja.
Är ju en försäkring. Mm. Det är men, dina pengar, du vet vad du har dem. Och så här.
Mm. Men sen, jag tror att min pappa till exempel, han tycker att det är väldigt macho. Han har ju liksom skjortan uppknäppt. Och sen en tjock guldkedja som hänger så liksom. Och det är inte en hiphop-style, utan det är en hippie liksom. Och sen tjock tung guldkedja. Och sen lite ringar. Och sen lite hemmagjorda pärl, vad heter det, armband. Liksom så.
Alltså jag vill ju att min björn ska bli exakt så om några år.
Ja, men det.
Nice. Alltså du har ju redan landet, det är ju höns och guldkedjor
men,
du vill ha.
Ja, men han vägrar ha skjortor med mönster, alltså lite så här paisley, brunt, mörk. Alltså sådana här, lite sådana nice hippemönster. Och så vill han ju inte heller ha för uppknäppt skjorta.
Du, ja, det är synd att du är i gift. Hade älskat min pappa.
Ja, sambo i alla fall.
Färgglada skjortor. Och...
Nej, Cecilia är inte gift för att hon, som ändå är en modern kvinna, kan inte tänka sig fria till sin...
Du är inte gift?
Bedre. Nej.
Nej, oj. Tema för...
Jag hade tänkt att ha det som fördom att kvinnor inte kan fria.
Aha.
Men jag känner att jag, det är ju min absoluta kulle som jag slåss på.
Så det är inte värt att köra den bara?
Nej, men jag tänker att poddlyssnarna kanske är trötta på att jag säger att kvinnor kan fria.
Ja, men den håller nog alla med om.
Ja.
Okej.
Okay. Förutom du då.
Pärlor är bara för tanter, sant eller falskt?
Ja, men falskt.
Ja, falskt.
Ja, ja.
Men din pappa måste ju ha ett pärlaspann, känner jag nu. Ett svart pärlaspann kanske.
Ja, det skulle han nog kanske... Mm,
det får vi fixa. Oh, vi skräddar så det till honom. Jag tänkte göra till Björn också.
Ja, perfekt.
Oh, ja. Vad heter din pappa?
Francisco.
Åh! Oh! Gud, vilket bra namn. Francisco...
The Francisco necklace, där har vi det.
Gud, vad bra. Francisco Pearl necklace. Smycken är en bra investering, sant eller falskt?
Jag säger falskt.
Ja, du tycker att det är en bra investering? Nej, det är en dålig investering.
Smycken är en dålig investering.
Okej, det var ju tråkigt.
Mm. Och det är ändå roligt att jag säger det.
Ja, men, faktiskt. Nej, men jag är osäker. Men jag tror att man är fel ute om man köper smycken som en investering. Jag tror att man ska köpa smycken för att det är någonting man tycker är vackert och liksom blir glad av eller, och så. Men sen att köpa det som en investering tror jag inte är en bra... idé.
Alltså en investering i sig själv är det ju 100%. Är det bra, är det en ansvarsfull finansiell investering?
Ja, det är det.
I 95% av fallen nej. Framförallt inte om du köper nya smycken.
Jag skulle säga att det beror på vilket smycke och vilket märke. Det kan vara en bra investering.
Ja, alltså nu ska jag dra en parallell till klockvärlden. För där började massa killar i 35-årsåldern spekulera och köpa Rolex om att det inte fanns en morgondag. Och nu är det så lång väntlista att ofta så får man betala mer för en klocka på andrahandsmarknaden än om du faktiskt köper den i butik. För du kan inte köpa den i butik. Ungefär som en Hermes, Kelly eller Birkin.
Ja, men då hade du köpt en Bone Cuff som vi pratade om i förra stylingakuten avsnittet. Hade man köpt en Bone Cuff från Tiffany's för 3 år sedan så hade man kunnat sälja den mycket dyrare idag.
Ja, fast det är ju fortfarande så att en Bone Cuff idag säljs ju fortfarande billigare på andrahandsmarknaden än om du köper en ny. Så ska du gå ut och flippa den direkt. Nej, men så förlorar du fortfarande pengar.
Jo, men så är ju, förlåt, men då är ju inte aktier och fonder heller en bra investering. För ska du flippa aktien dagen efter du köpte den så har den oftast inte gått upp.
Nej, men det finns ju regler som undantag som bekräftar regler. Och så här, hade man... Ja, det är sant. Hade man vetat att guldpriserna skulle gå som de gjorde, så det är klart att det finns vissa extremfall. Men, och köpte man en ny guldlänk för 25 år sedan för att guldpriserna...
Eller 5 år sedan.
Ja, fast du får ju fortfarande... Om jag går in och till dig och köper en ny guldlänk för 5 år sedan så hade jag ju kanske fått tillbaka i bästa fall 60% av värdet på andrahandsmarknaden.
Nej, men alltså jag kan ju säga så vår hidden gem cuff som är ett stelt armband. Vi har ju inga tjocka guldlänkar så Nej. Det är svårt att ta det som exempel. Men ett stelt armband som väger ungefär 12 gram. Det beror lite på vilken storlek det är. Hidden gem cuff är alltså ett stelt öppet armband med 2 gömda diamanter i ändarna. Så det är bara 2 små diamanter så det är inte en stor del av priset utan det stora delen av priset är guldvikten och liksom hantverket då. Det kostade ju när jag började, när vi gjorde det första gången för 8 år sedan tror jag det var, 9090. Nu kostar det 23090. Alltså,
men där är det ju 2 kombinationer. Dels så tog du för lite pris för du insåg inte vad smycken behövde kosta för att du skulle kunna driva din business.
Nej.
Och 12 gram guld hade du fått 6000 spänn på pantbanken för det.
Jo, men... Att sälja på pantbanken, alltså det är ungefär som att sälja, alltså du kan ju inte sälja alla investeringar du gör. Eller säg att du skulle köpa ett hus.
Jo, men det armbandet, okej, om du hade gått med det på auktion, tyvärr så får du, för du som du säger, diamanterna i det är inte värdet utan det är guldet. Och för det armbandet får du guldvärdet och du får inte tillbaka de pengarna, inte ens för 5 år sedan, om du köpte det för 5 år sedan.
Nej, men man skulle till exempel kunna sälja tillbaka till oss. Alltså min poäng är, om jag får prata till punkt... Han har hjärtat. Det är att om du köper ett hus på Hemnet och säljer det via Hemnet, alltså då, och så går det några år emellan antagligen, så, eller hittills i alla fall, så har du i alla fall fått mer pengar för det efteråt. Men om man skulle sen gå och sälja det utanför Hemnet på en helt annan marknad, eller sälja det till sin granne eller någon som lämnar en lapp i brevlådan och vill köpa huset, så kanske man inte får lika mycket pengar för det. Så beroende på vilken marknad du köper och säljer på, så får du ju olika mycket. Och samma sak med om du köper en Mumbai eller jag kan bara ta mitt eget som exempel. Om du köper en Mumbai-ring och sen säljer den till pantbanken, då får du ju mycket mindre betalt om du köper en Mumbai-ring och sen säljer tillbaka den till oss. Så en hidden gem kaff som du köpte för 8 år sedan för 1990, den hade du kunnat få mycket mer tillbaka för om du sålde tillbaka den till oss. Alltså än vad du faktiskt köpte den för, så det hade ju varit en bra investering.
Det låter väldigt krångligt, som en väldigt krånglig investering.
Ja, jag kan hålla med.
Alltså det är liksom det är så här, det
jag det är tror en unik, det är en ganska unik kombination. Alltså det är en perfect storm in a teacup. Det är en unik blandning av att guldprisen har gått upp, det råkar vara ett varumärke som har en lojal following och som faktiskt erbjuder den tjänsten. Men jag säger det, går du och köper en alliansring på guldfynd och betalar 12 000 spänn, du får tillbaka, om du försöker sälja den på någon slags auktion, pantbank, någonting annat, och inte har tillgång till en specialmarknad eller en friendly skata som säljer eller whatever, och du ska, en privatperson ska försöka sälja den med de medel du har till buds, 2000 spänn.
Ja, okej. Vad säger du, Kitsala?
Nej, jag håller med om att jag tror att det är en dålig investering. Och jag tror att det är kanske en bra investering för den som är väldigt, väldigt insatt. Och kanske om du då är ute och gör fynd. Alltså att du kanske hittar på en loppis. Alltså sådana grejer som man bara läser om i tidningen. Alltså sådana grejer. Men det är ju väldigt, väldigt få, tror jag, som är så insatta att de kan göra en bra investering. Så jag skulle nog inte säga att det inte är en bra investering. Ja. Men det är en investering i någonting för dig själv. Så. Men ja, det är inte någonting som du blir rik på, tänker jag.
Nej. Men då får jag säga att jag tycker att här tycker jag verkligen att om du köper på andrahandsmarknaden, Hannas, din hemmaplan, då är det en väldigt bra investering väldigt ofta. Är det ett väldigt bra sätt att i alla fall få tillbaka sina pengar, och ändå, du har ju fått, alltså om räntan skulle också kunna vara att man får använda det här underbara smycket i flera år. Alltså så här, och sen om man säljer det för samma pris eller lite, lite mer, då har det ju varit, tycker jag, en bra investering. Men alltså om du köper till exempel Cartierarmband, Engelbrecht & Nottring, en solitär från Tiffany's, alltså kanske till och med så här fina, lite dyrare Eva Attling-grejer, alltså så länge, och Georg Jensen till exempel, Trinity Ring eller Passel Ring, alltså alla de här ikoniska smyckena, köper du dem på andrahandsmarknaden, då är jag väldigt säker på att du får tillbaka samma som du köpte för.
Ja och nej. Alltså, för nu har jag börjat jobba på Kaplan som auktionsförrättare, och ett love bracelet kostar typ nytt, det stora, 90 000.
Men jag pratar andrahandsmarknaden. Ja, att man köper det på andrahandsmarknaden.
Just det. Om du köper det på andrahandsmarknaden, för då betalar du ungefär hälften av nyvärdet.
Exakt. Då är det ju...
Precis.
Då hävdar jag att det är en bra investering.
Ja, och sen så här. Om man tänker sig att man kanske inte räknar med att tjäna pengar, utan så här, jag vill köpa någonting fint till mig själv som jag uppskattar. Skulle saker och ting skita sig, så kan jag sälja det och ändå ha ett okej ekonomiskt värde. För typ elektronik, alltså en beggad tv får du ju ingenting för.
Nej, men bil. Jag skulle säga samma sak med om du köper en Mustang från 2014 och säljer den idag. Då får du ju, alltså, och du köpte den för några år sedan redan begagnad. Då får du ju tillbaka pengarna, för att de sjunker inte så mycket i värde.
Nej, men det är... Man ska inte behandla det som typ en investering eller ett sparkonto.
Nej, men ni vann. Ni säger bara att det är falskt, att det är så mycket bra
stämning det blev. Förlåt.
Ja, men jag säger att det är falskt, men ja.
Mm. Ja, och Hanna säger att det är falskt, det säger jag. Ja, jag säger att det är sant ibland, men då vann ni. Yes, det är falskt.
Förlåt.
Nu får vi vara jättesnabba här. Man måste ha samma vigsel/förlovningsring hela livet.
Falskt.
Jag sticker ut hakan och säger sant.
Oj!
Ja, men jag är så gammal. Jag är liksom gammeldags. Men jag tror att... Eller så här. Jag är lite ambivalent i frågan. Men om min man skulle... Säg att vi firar 20 år bröllopsdag. Eller 10 år bröllopsdag eller någonting. 10 år blir bra, för det är inte så långt kvar. Ja. Om han... Om du lyssnar, älskling. Nej, men om han då skulle så här komma hem... och så här, men jag tycker att det är dags att uppgradera, du ska ha den här ringen istället, jag tycker den här är väldigt du, om det då är liksom en present från honom som är genomtänkt och som han har tänkt på, då tycker jag att det är okej. För att då, eftersom det var han som köpte originalringen då, så att säga. Men jag skulle nog inte gå och köpa en ny själv. Nej. Eller så, men det är för att jag är liksom en traditionstant. Så, ja, men så skulle jag nog göra.
Mm. Fint. Ja, men om jag skulle leva mig in i det att vara förlovad och gift, då hade jag nog också känt väldigt stort motstånd till att någonsin sälja förlovnings- eller vigselringen. Så att jag skulle i alla fall behålla den hemma. Alltså, om frågan är, måste man ha samma förlovning och vigsel hela livet? Ja, i alla fall att man behåller den.
Ja, men det tycker jag. Men sen också säga att om jag skulle bli gravid igen eller gå upp jättemycket i vikt och ringen blir för liten eller jag tappar ringen eller, alltså inte vet jag, någonting sånt. Så jag vill inte vara en sån som har ringen i ett halsband i livet ut. Då skulle jag ju bara säga, älskling, nu går jag och köper en ny förlovningsring. Alltså så. Men jag menar bara så, just for the fun of it, så skulle jag nog inte byta ut dem. Däremot har jag, efter att jag varit på ditt showroom, så fick jag ju tipset om att löda ihop mina ringar.
Ja, det
så
kan det, man göra.
Mm, så det kanske jag ska göra. Men det är en helt annan grej.
Ja. Alltså att de inte halkar runt.
Precis.
Ja, alltså nu köpte ju jag mina egna förlovningsvixlingar. Nej, men jag hade ju absolut inte gjort mig av med mina ringar. Däremot, så som jag sa, så har jag ju lekt med tanken på att köpa ett sätt att ha, så att man kanske har lite att byta med. Sen så gifte jag ju mig när jag ändå var typ 30. Jag skulle fylla 32. Och hade ändå där och då den finansiella möjligheten att moffa på lite med ringar. Så jag behövde liksom inte nöja mig. Och jag fick välja själv. Vilket gör att jag liksom inte har mentalt vuxit ur mina ringar. Jag har inte tröttnat på dem för att de är för små. Alltså för små stenar. Alltså, och skulle ditt finger ändra sig i storlek, båda de ringarna du har går ju i storleksändra ganska enkelt utan så mycket dramatik. Pratar med Kitsala här nu. Men alltså tanken på att kanske så här, ja men 5-årig bröllop, så här, köpa en ring och ha som en, ja, men som ett alternativ liksom. Men, och det är ju egentligen din Halinas fel. För hon hade ju massa och mixade och matchade lite.
Älskade. Hon hade 8 förlovningsringar.
Med samma man då?
Ja, samma man. Och ibland bar hon alla samtidigt, för alla var så tunna, olika stacking bands liksom. Och en solitär.
Ja, det är ju alltså, ja, snyggt och coolt.
Jasmin Kalosa har ju en stor svart diamant och sen har hon jättemånga allianser vid sidan av i olika färger med olika färgade diamanter. Stencoolt.
Så sant eller falskt, måste man ha samma vigsel/förlovningsring hela livet?
Nej, men jag säger falskt. Men jag själv är så gammeldags att för mig är det liksom, kommer det nog inte hända. Då vill jag hellre ha ett annat smycke. Alltså då kan, för att jag tycker att man ska få förlovningsring. Alltså så. Och då vill jag hellre att min man ger mig någonting annat som inte.
Men jag kan förstå det faktiskt, för att trots allt är förlovningsringen, eller de ringarna, det är ju för er kärlek. Mm. Allt annat kan man välja själv. Men just det där är ju faktiskt er.
Mm. Ja, men det är lite...
För när de tjejerna som väljer sina... För även tjejer som blir friade till kommer ju ofta att välja förlovningsring hos er. Det har ni väl. Att killen friar med någonting och sen får hon välja själv.
Absolut. Men ofta är det ju att han, eller även om det kan ju vara tjej, alltså, vem det är som friade, så är det många som vill att partnern ska vara med för att det är en fin grej att göra ihop, och man vill att, alltså, det är mysigt att välja ihop.
Det är sant. Jimmy var ju med, men det var egentligen bara tur att han tyckte om det jag valde, för att jag hade skitit i vad han hade tyckt. 100%.
Bra.
Men jag är nog unik där, för att jag, skatigheten is too strong to care.
Okej, men då har vi gått igenom riktigt många fördomar här. Vad ska vi ställa för fråga till lyssnarna, tycker ni? Diskussionsfråga. Vilken var svårast? Vilken fördom var svårast?
Den här med kvalitet och pengar. För att det finns så många ifs and buts. Och sen så, även om jag... Det var jag som sa smycken som en investering. Alltså, ja, är man klok, smart och har lite tur kan det vara det. Men det finns för många liksom lösa variabler som man måste ta ställning till för att kunna få ett definitivt svar på frågan.
Mm. Så frågan är, eller jag är i alla fall nyfiken på, om du som lyssnar, om du har köpt något väldigt dyrt smycke som ska vara bra kvalitet och som faktiskt inte var det, har du blivit besviken någon gång?
Ja, bra
det hade jag tyckt var intressant att veta. Mm. Stort tack Hanna och Kasala för att ni kom hit.
Tack och snälla.
Och med ämnet.
Ja, det är jättekul.
Ja.
Jätteroligt. Ja, jag har lärt mig mycket också, men det gör jag varje gång jag är här.
Ja, vad kul.
Ja.
Vad bra. Roligt att höra. Och du som lyssnar, stort tack för att du har varit med oss. Hoppas att du tyckte att det här var ett spännande ämne. Och om du har själv någon smyckesmyt eller smyckesfördom som du tycker att vi ska diskutera, så skriv till Smyckespoddens DM. Ketsala kan man följa på Nyheter 24 där du skriver artiklar, nöjesreporter. Vad är hett nu på, vilka artiklar går hem?
Ja, du, folk vill läsa om Husdrömmar, Masked Singer.
Mm. Har det kommit ett ny säsong av Husdrömmar?
Ja, jag skrev om förra, ja precis, som slutade sändas nu.
Dröm, jag har missat det. Gud, jag älskar Husdrömmar.
Det var nämligen en familj som man fick se i Husdrömmar, som hade byggt ett nytt hus, och samma vecka som programmet sändes så lade de ut huset på Hemnet.
Oj,
det är inte
jättebra.
Gud, vad cynisk. Ja, det är inte så bra när man, alltså när det är public service och sådär. Så det har jag skrivit mycket om faktiskt den senaste tiden.
Intressant.
Det är lite lurigt.
Ja.
På tal om investering. Ja. Det fjärde huset de byggde, alltså bara bygger och säljer. Ja.
Vilket i och för sig är så här,
det kan man ju göra,
men ska man entreprenör, men att klassa det som min husdröm.
Och ska man vara med, utnyttja public service för det? Inte så bra i magen tycker jag.
Mm.
Nej.
Ja. Nej. Tveka alltså. Mm.
Det här måste jag in och läsa.
Ja, måste in och läsa den artikeln.
Ja.
Ha nu en riktigt härlig fredag. Vi är tillbaka på måndag med ett bonusavsnitt. Mm. Och ha en riktigt härlig dag ni tjejer.
Tack så detsamma. Hej då.
Hej då.
Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.